Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
God morgon.
God morgon.
Hur känns det så här i adventstider?
Hur du, det känns ju inte alls egentligen eftersom vi befinner oss i Sydafrika. Så det känns väldigt distanserat och ingen
lussestämning.
Ingen lussestämning på den. Om ni hör någonting som ni tycker att det låter som reggae i bakgrunden så är det faktiskt det är.
Ja, det kan vara en massa folk som går förbi och skriker och gapar också. Vi håller på att ställa sig ordning ett stort party här. Det ska bli partaj.
Det ska bli jättekalas.
Ja. Ja, det var lite grann partaj igår redan om ni tycker att våra röster är en aning beslöjade. Så, att det...
så är det också sant.
Mm. Vi är mellan partaj kan man säga.
Ja, det här är helt enkelt en partajvistelse utanför Cape Town.
Utanför Cape Town, i Tulba.
Ja,
det som är en fin gammal 1700-talsstad som där det finns rätt mycket fina såna här Cape Dutch hus, en slags barockstil kan man säga.
Väldigt vackert. De första som kom hit kom väl 1699.
Vad alltså, exakt? Har du läst på?
Nej, det står på en skylt vid vägen så okay. Det känns inte jätteavancerat.
Men, jag såg inte den.
Nej, men de första settlers, alltså, då fanns det naturligtvis en befolkning här. Men ni förstår själva.
Det måste vi ju säga så att vi inte blir stämda.
Så att det inte blir fel. Mm. Det ska inte bli fel.
Nej, men det är väldigt fint här. Det är vackert här. Och det är strålande sol. Och, kan det vara 26-27 grader varmt kanske?
Ja, på morgonen. Alltså.
På morgonen. Mm. Så det gäller. Det är bra att man har... Man behöver en hatt ibland. Annars så kan man råka illa ut om man är blekfisar som vi är.
Som tur är har vi hatt här.
Mm, det har vi.
Ja.
Ja, men man läser ju tidningen då om man försöker hänga med. Ja, vad som hände där hemma i Svedala.
Jag kollationerade DNs intervju med Ulf Kristersson.
Ja, just det, tyckte
om det. Jag vet inte, jag tyckte
det
var så
inte
mycket
var så intressant. Nej. Och sen så var det en nyhetskommentar vid sidan om som gick ut på att om han förlorar stödet i riksdagen så faller regeringen. Och det är ju sant. Det är sant med alla regeringar.
Det är alltid sant. Varje dag.
Så, är det sant. Fast det är intressant, lite som jag tyckte ändå är kul att rota i. Som de var inne på den här intervjun också. Det är ju det här, hur ska man förhålla sig till varandra om man nu har ett, liksom, ett samarbetsavtal. Och där tycker jag tycker det är ganska bra det Ulf Kristersson säger, att liksom, man ska visa respekt för varandra även om man har åsiktsskillnader. Mm. Det är ju en ganska enkel regel. Det gäller ju alla. Om man bestämmer sig för liksom, att nu ska vi samarbeta, då måste man ju visa den typen av respekt. Och det var ju det som var intressant med den här liberalgrejen som de nu försöker jaga Johan Persson med. Att han först sa att det var någon slags brun sörja och sen fick han be om ursäkt om det.
Mm.
Men alltså, och så tycker man liksom att han viker sig för SD och så vidare. Men poängen är ju liksom att Ulf Kristersson har ju rätt. Om man nu ska samarbeta så här, då kan man ju inte hålla på och prata om varandra på det där sättet. Eller?
Nej. Och det finns väl i Tidöavtalet också formulerat som att man ska...
Ja, det finns det ju uttryckligen. Men jag menar, även om det inte fanns det så är det ju... Jag menar, Socialdemokraterna håller inte på och kallar Miljöpartiet för miljömuppar när de samarbetar med dem, för Nej. Det funkar inte riktigt.
Så. Nej, men och det där var väl ett så här typiskt tillfälle, det var liksom partiet som måste stagas upp lite grann eftersom de har bråkat så mycket med varandra i Liberalerna.
Ja, och fortsatt göra det den här helgen också när de har sitt möte och ska välja Johan Persson permanent som partiledare. Mm. Men det också, visar också något annat, så det jag tänkte på lite grann när jag läser det här. Hur svårt det är för partier nu att ställa om, därför att de har under många partier, inte minst Liberalerna, under lång tid har liksom levt på att de kan alltid falla tillbaka på att tala om att Sverigedemokraterna är hemska. Mm. Det har liksom varit en väldigt viktig del av den egna identiteten också, och när det faller bort så blir det jobbigt för dem. Det var det som Johan Persson liksom föll in i igen internt. Och nu funkar inte det riktigt längre, och det blir jobbigt för dem.
Ja, det verkar lätt gjort om man är folkpartist.
Ja, vi får väl se hur de klarar av den här helgen. Jag har inte hört några rapporter från deras möte, men jag antar att de är i luven på varandra som vanligt.
Mm. Om de inte var, det skulle det vara en riktig nyhet.
Ja, det var faktiskt, det vore värt att rapportera. Ja.
Men sen, annars är det intressant med Centern nu då, för att nu visade det sig ett ordentligt gräv Rebecca Uvell har gjort, som hon publicerat på Substack. Om hur de integrerar bort ett litet gäng, alltså Elisabeth Thand-Ringqvists gäng, verkar, om man ska tro skärmdumparna från sms-konversation, försöker fula ut sina två motståndare, och det behöver man ju inte vara jätteförvånad över.
Så sker ju alltid såna här grejer, men det kanske, tydligen, det var, hon börjar ju i där som Patrik Oksanen har skrivit. Ja. Han har lagt ut en konversation. Han har blivit liksom påtryckt av Thand Ringqvists anhängare om att ta avstånd från, vad heter han, Daniel Bäckström. Va?
Mm.
Han som åkte dit för att han inte
ville gå först i Pride.
Ja, det sa han ju inte. Han sa bara att han skulle
tänka på saken.
Och prata med han sa att det var viktigt att vara deltagare där, och att han skulle prata med partistyrelsen om hur man skulle delta.
Mm.
Och sen så, ja, det är så löjligt. Men det finns ju någon sån där verklig, uppenbarligen verklig kabal på gång där nu. Och då är det liksom ett gäng PR-konsulter och sådär som håller på bakom kulisserna.
Ja, precis. Elisabeth Thand-Ringqvists gamla kompisar.
Ja,
Fredrik Feffa Andersson lär vara.
Ja, en av våra gamla kompisar också. Han lär vara inblandad. Ja, just det. Och det får han kanske inte så mycket. Ja, nej, men det är alltid så där när det ska bytas partiledare. Men det verkar ju som om det är lite extra infekterat nu i Centern. Det har väl att göra med hela den här arvet, så att säga, efter Annie Lööf. Att, den skugga hon har lagt över partiet, och hur laddat det är liksom med Centerns vägval och så där internt. Och det kan man väl säga att den där Bäckström, de är ju väldigt lika, de här tre kandidaterna man har att välja på, men Bäckström är väl liksom den som står mest för landsbygdscentern och lite mer det traditionella, tror jag man kan säga.
Det kunde man ju tänka sig att det skulle vara intressant för
det kan man tänka sig,
ett Centerparti som har förlorat många av de rösterna. Men nej,
det
återstår att se. Men det kan ju också vara så här, när man är väldigt smart och spindoktorar lite för väl, så slår det tillbaka.
Ja, så är det ju. Mm. Och det finns ju, alltså, det är lite intressant att det är just den här frågan om Pride-festival och samkönade äktenskap och så som blåser upp. Och det, jag har skrivit lite grann om det där i Expressen. Jag vet inte om de har lagt ut det, jag tror inte det, men jag ska stöta på dem som gör det.
Mm.
Kommande fokus också. Det är någonting väldigt intressant som har hänt i Centern just när det gäller det där. Alltså, jag kommer ihåg när de första centerpartisterna kom ut som öppet homosexuella på högre nivå. Det var Andreas Karlgren och Dick Eriksson som kom ut ungefär samtidigt. Dick Eriksson är numera SD. Men Andreas Karlgren har väl, så att säga, dragit tillbaka från det politiska livet. Men han var ju då den första öppet homosexuella riksdagsledamoten. Han blev också den första öppet homosexuella ministern. Och blev ju liksom lite grann av en ikon i den där rörelsen. Och på något sätt så hände ju någonting med Centern där. Så att de har den här frågan om HBTQ-grejer och så har blivit väldigt viktig för Centern. Vilket är ju lite, också som mycket annat med det partiet, väldigt förvånande. Det finns ju gott om agrarpartier runt om i världen, men de är sällan De är sällan så heta på just de här frågorna. Man säger så. De brukar vara ganska traditionella.
Men det var ju Stureplanscentern kan man ju säga som utvecklades.
Ja, fast de har ju, så var det ju. Fast de, det var ju liksom hela partiet har ju följt med. Så det är ju inte en klick inom centern, utan det är partiet som helhet faktiskt.
Så är det. Du, de här ryska, det här ryska spionparet, det är väl otroligt intressant.
Ja,
man får ju faktiskt inte reda på så mycket
heller. Nej. Jag läste idag, läste liksom, det senaste som kommit här är ju att de har haft en lägenhet i Moskva där de har bott granne med en av de här GRU-agenterna som misstänks att vara med, ligga bakom giftmordet i Salisbury. Mm-hmm. På gångavstånd från GRU-högkvarteret i Moskva, där har de haft en lägenhet. Mm. Och sen så har de ju tydligen då släktband till en pensionerad chef på Must, tror jag. Men han uttalar sig i den här artikeln och säger att ja, men det där hände ungefär nästan ett decennium efter att jag hade slutat. Mm. Och jag har varit lite misstänksam mot de här personerna. Så han verkar, det verkar inte vara något konstigt där. Nej. Men de har sökt sig till olika delar av samhället som är intressanta, kan man säga.
Ja, det kan man tydligen säga. Jag tycker det är otroligt intressant, för att jag tror att lite grann är ett uppvaknande för... svenska förstår ju naturligtvis att det finns spioner i Sverige.
Mm, mm.
Men det här verkar ju vara ett sånt sorts rätt avancerat upplägg.
Mm.
Alltså de har varit här länge, de är ett par. Det får mig att tänka på den här amerikanska serien The Americans.
Ja, just det.
Som vi såg med ganska stort intresse. Ja, det handlar ju om ett par välutbildade spioner som lär sig då amerikanska engelska på ett jättebra sätt. Falska identiteter, de är ju inte ett par. De kommer till USA och låtsas vara ett par.
Mm.
Och sen blir de faktiskt ett par på riktigt.
Mm.
Så de får barn.
Och blir amerikaner.
Ja, de blir amerikaner. Och det konstiga är ju för de här barnen då att det finns ju absolut inga släktingar överhuvudtaget att prata om. Och sen också så oerhört intressant det här fenomenet att en av dem i paret blir lite för amerikansk, så han vill verkligen hoppa av och vara den han låtsas vara.
Ja. Och den där, alltså jag tycker den där serien, det är en sån här, det är ganska ovanligt, men det var en sån här serie som kanske inte började superbra, men som blev bättre när man hade kommit in i den. Och en sak som jag tyckte väldigt mycket om med den, som var väldigt roligt faktiskt, det var ju scenografin. Alltså det är 80-tal i USA. Jag gick i high school i USA då på den här tiden, och den är faktiskt väldigt bra. Alltså det är kul att se de här miljöerna och det är skickligt genomfört. Och sen tycker jag det är bra, det är ganska bra skådespelare. Jag tycker särskilt om honom, han som spelar killen i det här gänget. Eller vad säger jag, i det här paret. Och jag ska sluta vad han heter, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men, och honom har man sett i lite andra roller också på andra ställen. Men han är duktig liksom. Och det där är en ganska svår roll att spela i. För att det är mycket som händer som man just måste gestalta. Därför att de kan inte ens berätta för varandra vad de egentligen tycker om USA. Särskilt när de liksom börjar känna att de kanske tycker bättre om USA än sitt hemland.
Ja. Men det är en sak som lite fallerar där. Det är ju att de har ett vanligt jobb på dagarna, en resebyrå.
Ja, just det.
Och sen så jobbar de som spioner på nätterna. Så de sover aldrig.
Nej, alltså det där undrar man lite grann över. Nu kan vi kanske tänka sig att spioner har liksom lite extra energi. Men det där verkar ju faktiskt en aning. För det går ganska bra för den där resebyrån också. De är anställda, de verkar liksom ha mycket att göra. Så det är ju liksom inte bara en täckmantel.
Mm.
Ja. Just han heter Matthew Rice heter han. Jag tror det uttalas Rice, R-H-I-S.
Ja, den är bra. Sen måste jag säga att i Fokus nu är en aktuell.
En tidning nära dig.
En tidning nära oss. Har en otroligt bra rubrik som säger allt. Ryssland är ett privatbolag styrt av banditer.
Man behöver nästan inte läsa
artikeln. Man behöver inte läsa artikeln, för det är precis vad det är.
Vem är det som skrivit?
Den här har Bengt Jangfeldt skrivit.
Ja, bra.
Och den publicerades faktiskt då den 25 vilket, november, vilket är igår om man lyssnar på det här den 26.
Mm.
Men där han påpekar att... en av Putins favoritideologer, Dugin, Alexander Dugin, har sedan 1990-talet förespråkat att man ska använda olja som vapen.
Ja.
Men så påpekar han att det är mycket äldre det vapnet än så. För att 1917 så förstatlade bolsjevikerna oljefält och raffinaderier och så vidare. Och Den största förloraren var familjen Nobels oljebolag. Brann och...
Någon slags...
strömavbrott.
Ja, eller vad det är. Jag tror faktiskt, ärligt talat, om man ska vara riktigt ärlig, tror jag att jag kom åt någon knapp. Men det finns, det är ju sådana här rolling load sheds här, som de kallar det för, att de slår av elen ibland. Men det här går ju på batteri, så vi kan inte riktigt skylla på det. Men vi var mitt i, du var mitt i det här med att Nobel förlorade sina bolag.
Mm, precis. Och olja som vapen är då populärt.
Mm.
Sen gammalt. Och då tycker jag att Bengt Järnfeldt uttrycker sig väldigt bra. Han säger så här att det är i strukturell mening är det slöns sig påfallande likt genom århundradena. En liten elit styr över majoriteten och skor sig på dess bekostnad.
Mm.
Nu var det då skillnaden mellan förmögenhetsförskjutningen 1917 och på 1990-talet är att i ena fall var det privategendom som förstatligades, i det andra var det statsegendom som privatiserades.
Ja, men det är, liksom,
går men det är samma sak.
Samma sak, ja.
Fast different. Same.
Men det där är en sån här sak som jag tycker gör att det är alltid kul och intressant att läsa Bengt Järnfeldt. Det är ju att han, alltså ofta får man se till livsrapporter från Ryssland som ger en känsla av att allting liksom händer nu och att det är något som är väldigt konstigt nu. Men Bengt Järnfeldt kan ju alltid binda tillbaka det här till rysk historia och visa liksom på den långa linjen och att det ser likt på något sätt. Att problemet är inte att Ryssland förändras, problemet är att det inte förändras snarare. Mm. Det är lite intressant tycker jag.
Men också det här att väst har någon sorts stående förvåning och chockerad liksom känsla när man inser hur det fungerar. Vi klarar inte riktigt av att ta till oss att Ryssland funkar som det gör.
Nej, och sen så finns det ju såna här riktiga dilemman, alltså problem, som till exempel det här med handel, att naturligtvis både kan verka för att binda samman länder och på något sätt minska risken för konflikt, men samtidigt ju naturligtvis alltid är ett strategiskt vapen, eller kan bli ett strategiskt vapen. Mm. Liksom, hur ska man balansera det där? Det som är så nedslående nu med Ryssland, liksom, hur ska de någonsin kunna komma tillbaka när ingen kommer ju våga köpa något av det de säljer, för man kommer bli rädd och bli beroende av dem, för att man vet att de kommer använda det.
Ja.
Till inte ens sovjeterna gjorde ju det här riktigt. De använde ju inte oljan och gasen på det här sättet, därför att de insåg att det skulle bli allt förtroende för att handla med dem skulle försvinna.
Mm.
Så det är ju någon slags självmord Ryssland håller på med nästan. Nu hör ni att de håller på att träna.
Nu har bandet gått in i en riktigt intensiv rep.
Men för ett tag sedan så verkade de stämma trummorna. Det slipper vi i alla fall. Det var lite jobbigt. Ja, jag läste också en sak i tidningen, en god nyhet. Nämligen att andelen strokefall har halverats de senaste decennierna. Det är förvånande med att det var så mycket.
Ja, visst är det. Vad skulle det bero på då?
Det var inte så utförligt, men som jag förstod det så handlar det rätt mycket om förebyggande, ja, att man ändrar sitt livsstil, äter annorlunda, ja, du vet.
Medelhavsmat,
jag rör på sig. Nej, men det är att man lever mer hälsosamt.
Kanske inte röker så mycket heller.
Nej, det spelar säkert roll. Det är säkert sant. Men jag tycker att jag är bara så ledsen att de har börjat säga stroke, alltså slaganfall heter det förut. Jag tycker det låter mycket roligare.
Ja, eller det låter allvarligare.
Ja, det gör det. Men
stroke är lite så här...
Ja, det låter som en... Stroke låter som en dans eller någon sån här trend av något slag. Men jag kommer alltså ihåg, alltså just ordet slaganfall gjorde ett stort intryck på mig. Jag kommer ihåg när jag hörde det första gången, och det var när jag läste, eller kanske snarare min pappa läste för mig, Skattkammarön.
Mm.
Robert Louis Stevensons äventyrsroman. Där får piraternas, i alla fall en pirat, får stroke, eller ett slaganfall som det hette då.
Mm.
Och det tyckte jag, det gjorde ett djupt intryck på mig.
Du förstod att det var allvarligt då?
Ja, just det. Han drack för mycket rom och sen fick han slaganfall. Mm. Sådär som det, så det brukar vara.
Jag tror att han rökte också.
Ja, det gjorde han. Han rökte pipa, det är sant, kritpipa. Det kommer jag ihåg. Det gjordes faktiskt en, och nu minns jag faktiskt inte vem som gjorde den, men det gjordes en tecknad version av Skattkammarön. Jag är ju lite intresserad av serier som du vet.
Ja, jag trodde du skulle säga pirater, för det känns ibland som att du är lite intresserad av sjörövare.
Nej, jag vet inte om jag är det. Det är väl bara för att jag gillar djuphavspirater av Linklater gillar jag. Men jag kan inte säga att jag är så där direkt... Jag kan inte påstå att jag är så där direkt... fascinerad av pirater som fenomen direkt. Men det kom alltså en sån här som nu heter, väl grafisk roman numera, det heter inte serier, det ska vara lite fint. Och jag undrar om den hette, den hette nog John Long Silver tror jag, snarare än, som är den här huvudpiraten, en skattkammare. Men den var väldigt bra och jag önskar att jag kom ihåg vad det var som gjorde den, men jag kanske kan slå upp det här om det vi pratar. Man ska ju alltid credda dem man pratar om, tycker jag. Det är ju taskigt.
Det tycker jag också. Vad sa du att det kallas nu, serier? Det kallas för...
Grafiska romaner, grafiska, tror jag att det är det man brukar säga. Va?
Men är det inte otroligt intressant? Ju mer romanen som sån kommer i bakgrunden, vilket man väl får säga, det är inte riktigt kultigt att läsa romaner i
vår tid. Nej, det är en subkultur.
Men desto mer håller man på att snylta på skönlitteratur och romaner. Alltså det, man vill ta det där... Liksom, inneboende värdet som det har haft.
Ja.
Och så ska man göra om det i andra så kallade kanaler. Ja. Ja, jag tycker det gör mig lite ledsen.
Det är väl, men det är väl antagligen det är väl antagligen så att det romanen ger är liksom en cred, alltså status.
Mm, status.
Det har blivit liksom en statussymbol snarare än en att den är liksom i sin egen rätt. Men det är ju ändå ganska många som läser, är det inte det? Eller det kanske inte
jag
är det.
Vet inte hur mycket människor läser romaner.
Nej,
jag vet inte.
Nej.
Jag tycker att en mätare på det där, det är väl dagstidningens kultursidor. Det var ju otroligt viktigt att romaner blev recenserade.
Ja.
Första dags recensioner, och sen så kunde då människor gå och köpa den här, och då kunde bokhandeln se till att ha höga med det där.
Ja.
Ja, det där tycker jag verkar vara borta.
Kommer du ihåg att vi pratade om hur recensenter kunde sälja böcker förr i tiden?
Ja,
och du vet, Mats Skellefelt till exempel. Ja. Och så här, alla förlag visste att man skulle bli recenserad av Mats Skellefelt för en bra recension av Mats Skellefelt Svenska Dagbladet. Det sålde böcker.
Ja.
Det var på den tiden. Och jag kommer ihåg det, att när jag kom med Döda vita män, den här första boken om engelska excentriker, då skrev jag Aftonbladet. Så då hyrde Aftonbladet in Gellefelt och recenserade Aftonbladet för att det inte skulle liksom bli någon jäv där.
Mm.
Vilket gjorde förlaget otroligt ledset, eftersom då kunde han ju inte recensera den i svenskan också. Och det var där han skulle recensera den för att få den såld.
Det var det som var målgruppen.
Xavier Dorison heter personen som har gjort den här Long John Silver jag slagit upp här.
Ja.
För den som är intresserad. Den grafiska romanen.
Den grafiska romanen.
Men vi ska ut på safari nu.
Ja, det ska vi.
Ja. Och vi ska försöka podda därifrån också. Men vi vet inte riktigt hur det är med uppkopplingar. Så det kan hända att det dröjer lite tag. Men...
Mm. Och det är elavbrott här i 2 gånger om dagen.
Ja, ungefär.
Ja, och det tycker jag, det är bra övning.
Det
kommer vi ha i Skåne också.
Det kommer till Sverige snart, ja. Så det är lika bra. Nej, men det kommer ju vara så här, vi ska åka ut tidigt på morgonen och så. Det kanske vi inte är så bra på. Men jag drömmer lite grann om att jag ska ligga där i sängen i vårt camp.
Tält.
I vårt tält. Och läsa Proust. För jag tycker det finns någonting, det känns väldigt romantiskt att ligga på savannen i en säng och läsa Proust. Gör inte det?
Jo.
Ja, så ska det bli.
Det är
den kommande veckan, ja. Kommer det bli så. Ja, du får fortsätta med din Don DeVillo.
Det gör jag.
Mm.
Det lovar jag.
Men nu ger vi upp här. Vi är ledsna för avbrottet mitt i, men det hoppas jag att vi lyckas fixa.
Ja.
Vi
ses
snart.
Tack så länge då.
Bye bye.
Bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.